Jag tror att det här är en liknelse är djupast sett och vem Gud är. Så vi ska läsa från Lukas 15, vers 11-24. Och i de här biblarna som konfirmanderna kommer få sen så har den rubriken, kan vi ta upp den? Liknelsen om sonen som lämnade sin far. Jesus sa, en man hade två söner. Och den yngre sa till sin far, pappa, ge mig min del av arvet nu. Och han gick med på att dela sin egendom mellan sönerna. Några dagar senare hade den yngre sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Där levde han ett vilt liv och gjorde snart slut på alla sina pengar. Vi stannar där. Det här är ju på ett sätt en naturlig händelse. En ungdom som flyttar hemifrån. Liksom. En ung människa som är... Det är dags för det. Liksom. Och det är på ett sätt helt naturligt att starta sitt eget liv. Och det är ju föräldraskapets roll egentligen. Att forma starka individer som klarar sig själva. Och som är trygga i sig själva. Och kan flytta hemifrån. Inget konstigt så långt. Men här är det någonting som verkar skava. Någonting som är destruktivt. För killen ber om arvet i förväg. Och i den här kontexten, den här skrevs, det här var något ganska stort att göra. I princip säger han till pappa, jag önskar att du vore död. Jag vill ha pengarna nu. Jag vill inte vara kvar i det här. Jag vill ha min del nu. Jag struntar i dig och ditt hus. Och säkert en stor sorg hos pappa när ens barn kommer och säger en sån sak. Jag vill inte vara kvar här. Jag vill dra härifrån. Jag vill ha pengarna nu. Men han går med på det. Och han får dra ut. Och så står det att han sålde allt. Och så gav han sig av och levde ett liv. Ett vilt liv. Där pengarna snart var slut. Det vill säga han verkar inte ha blivit den där trygga individen. Utan han lever på ett annat sätt. Och pengarna tar slut. Och jag tror att det är en bild också på hela mänsklighetens bortvändhet från Gud. Bibeln beskriver att människan är skapad till Guds avbild. En vacker berättelse finns i första Mosebok om liksom de första människorna. Hur Gud skapar människan till sin avbild och lever i harmoni med Gud, med sig själv och med varandra. Det är liksom Guds grundtanke för mänskligheten. Det är därför vi har så mycket kärlek i oss och längtan efter att det ska funka med relationer till oss själva, till varandra, men också till Gud. Men gång på gång så väljer vi bort Gud i ekvationen och tänker, nej, jag klarar mig utan någon slags högre makt. Jag ska klara det här själv. Och så går vi som mänsklighet och på individuellt plan bort ifrån Gud. Och Gud respekterar det. Gud är ingen som tvingar sig på folk. Utan precis som pappan i den här berättelsen säger han, okej, är det det du vill? Varsågod och gå. Och så tror vi att våra liv blir bättre utan honom. Men vad händer för den här killen? Vi läser vidare från vers 14. När han hade gjort av med allt så drabbade en svår hungersnöd landet. Och han var snart i nöd. Han bad då en lantbrukare att anställa honom och mannen skickade ut honom att vakta svin. Han längtade efter att få äta sig mätt på svinens fröskidor men ingen gav honom något. Alltså nu är det riktigt illa. Pengarna är slut och vilket jobb tar han? Jo, han börjar jobba som svinaherde. Och ni får tänka, det här är skrivet i en judisk kontext där svin är orena djur. Det här var liksom det lägsta jobb du kan tänka dig. Där hamnar han och vaktar de här och verkar inte få särskilt bra betalt och han blir hungrig och börjar till och med snegla på grismaten. Liksom. Ja, men kanske skulle jag äta lite av det där. Liksom. Då är det illa. Och om det här är en bild på vårt andliga tillstånd och vad som händer när vi går bort ifrån Gud så är det ju en bild på den här andliga hungern, tänker jag, som mänskligheten faktiskt lider av. Den där längtan på insidan som ingenting egentligen kan mätta av det som finns här på jorden. Som vi försöker mätta med kanske relationer eller med olika saker vi gör eller vår karriär eller vad det kan vara. Men som på något sätt aldrig helt kan tillfredsställas. Det skulle jag säga, det är vår hunger efter Gud. För Gud är vårt ursprung, han är vårt hem. Det är därifrån vi kommer som mänsklighet. Och många av dem som i våra ögon har lyckats med allt känner många gånger att det är någonting som fattas. Känner ni igen den här killen? Är det någon som vet vem det är? Ingen? Vem är det då? Freddie Mercury, precis. Sångare i Queen. Han dog 1991, så att det var långt före er tid. Men han sa så här en gång, han var ju, Queen var ju otroligt framgångsrik, och även han som soloartist, stenrik, fick åka runt och turnera, göra massa saker. Han har sagt så här: man kan äga allt som går att få i den här världen och ändå vara den ensammaste människan på jorden. Detta är den mest smärtsamma typen av ensamhet. Min framgång har gjort mig till idol i den här världen och gett mig miljontals pund i pengar. Men samtidigt har den hindrat mig från att uppleva det enda som vi alla egentligen behöver. En kärleksfull och stabil relation. Och många gånger tror jag att det är där den andliga hungern landar. Vi längtar efter det här stabila, det här att vara älskad av någon annan. Loreen stod igår kväll och sjöng I don't care about the world, all I want is to be loved. Jag struntar i världen, det enda jag längtar efter är att bli älskad. Och jag tror att det är ett rop som finns från hela mänskligheten. Och idag så är västvärlden, som vi är en del av, full av unga människor som har tappat sugen. Det kommer larmrapport på larmrapport om ungas psykiska hälsa eller ohälsa. Och framförallt bland tjejer, tyvärr, så är det här ett jätteproblem. Man känner sig inte trygg i sig själv. Man känner inte någon mening. Man är trött på att gå i skolan. Man kanske till och med inte vill leva längre. Och de här larmrapporterna säger någonting om vart vi har hamnat. Och det går inte att förenkla en sån här sak. Det finns tusentals olika anledningar till att vi är där vi är. Så att ni får ta det jag säger nu på ett sätt. Men jag tror att en del av problemet, skulle jag våga påstå, det är att vi har gått bort ifrån Gud. Att vi har valt bort den relationen uppåt. Den som egentligen är den enda som kan ge fulländad kärlek. Jag menar, kärleken mellan förälder och barn, den är otroligt stark. Men hur bra förälder man än är, man kan inte tillfredsställa alla de behov som ett barn har. Man kan inte, man kommer misslyckas. Det kommer finnas saker som blir fel. Eller hur bra kärleksrelation man har i ett äktenskap eller i en relation eller vänskap. Det kommer inte räcka hela vägen. Jag skulle säga att det är bara Gud som kan ge den där fullständiga kärleksrelationen som alla människor behöver. Och det är den vi är skapade för. Men när vi trodde att vi skulle hitta oss själva genom att bryta oss loss från de gamla strukturerna och därmed också Gud och den kristna tron, då tror jag att vi kommer vilse. Att vi i västvärlden, likt sonen i Jesu liknelse, har gått bort från vårt hem hos pappa Gud. Och nu är det som att hungersnöden har kommit. Jag tror det är det vi ser, det är därför många människor mår dåligt. Det finns en djup inre hunger som vi inte vet hur vi ska mätta. Och det är lätt att börja snegla på grismaten och tänka, jag tar vad skit som helst, bara någonting hjälper liksom. Och sjukvården famlar ju också, ja, men ta de här medicinerna så liksom dämpar vi det lite. Men det löser ju inte problemet. Finns det något annat svar? Finns det någon annan väg? Jag tror det. Om vi fortsätter läsa den här liknelsen som Jesus berättade för 2000 år sedan, så säger han så här om sonen som har börjat snegla på grismaten. Någonting händer i hans inre. Då insåg han sin situation och sa till sig själv: hemma hos min far har de anställda mat i överflöd, och här håller jag på att svälta ihjäl. Jag går hem till min far och säger: far, jag har syndat mot både himlen och dig. Jag är inte värd att kallas din son längre. Men låt mig åtminstone få arbeta som en av dina tjänare. Wow. Han kom på någonting. Plötsligt när han sitter där och tittar på grisarnas mat, så är det som att poletten faller ner. Någonting landar i honom. Det här kan ju inte vara det liv jag är ämnad för. Han inser sin situation och han kommer också ihåg sitt ursprung. Han minns vems han är. Hemma hos pappa. Ja, men där får ju arbetarna lön. Där finns det ju mat som räcker. Och så tar han ett viktigt beslut. Jag ska vända om härifrån och jag ska gå hem igen till pappa. Men han missar en viktig poäng. För han tror inte att pappa är så kärleksfull att han kommer acceptera honom som son igen. Utan han förbereder sig på att säga, jag har syndat mot dig och mot himlen. Jag är inte värd att kallas din son längre. Hans självbild, hans identitet är förändrad i grunden. Och han känner sig inte längre som sin pappas son. Men han gör slag i saken. Och så börjar han gå hemåt. Och den här gudsbilden av att tänka att ja, kanske, om det nu finns en gud, kanske att han precis skulle kunna förlåta mig eller acceptera mig så pass att det liksom är okej på något vis. Men inte mer än så. Jag kan bli en slav liksom. Jag kan bli en tjänare hos pappa. Det var ju så han resonerade. Den gudsbilden tror jag många bär med sig. Man tror att Gud är ganska hård. Och om jag vänder mig till Gud så... ja, jag kan möjligtvis bli benådad, men sen måste jag leva med mitt brutna självförtroende och min skadade självbild. Men det är Gud vi snackar om här. Han är inte sån. Och jag tror att det är det Jesus vill visa med den här berättelsen. Hur den Gud verkligen är. Nämligen som en pappa, en kärleksfull pappa. Kolla vad som händer. Han gick tillbaka hem till sin far. Men medan sonen fortfarande var långt borta såg hans far honom och fylldes av medlidande. Han sprang emot sin son och kramade honom och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte värd att kallas din son längre. Men hans far sa till honom, till tjänarna, skynda er, ta fram mina finaste dräkter och sätt på honom dem. Sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Hämta sen gödkalven och slakta den så vi kan äta och ha fest. För min son var död men är levande igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och så började festen. Det är så pappan tar emot sin son som har begärt ut arvet. Spenderat det på skit liksom, och hamnat bokstavligt talat i skiten. Han möter honom med öppna armar och kärlek. Och ger honom massor tillbaka. Klär honom i fina kläder och säger nu har vi fest. Liksom. Och Jesus säger sån är Gud. Oavsett hur långt bort ifrån Gud vi går som människor. Den dagen vi inser det och säger jag vill komma tillbaka. Förlåt mig Gud. Då står han där med öppna armar och tar emot oss som en pappa. Och när konfirmanderna i vintras gjorde en musikvideo. Så... blev den faktiskt lite på det här temat. Det var liksom inte det vi hade tänkt eller så. Men de fick sången Du måste finnas. Tolkad av New Kid. I Så mycket bättre. Och när de började lyssna på den texten och började fundera på vad handlar det här om och hur skulle vi kunna göra en film av det här och vi satt och resonerade tillsammans. Så tänkte de, men det här verkar det kan vara en kärleksrelation. Liksom. Någon som är kär i en annan människa. Men när man började lyssna vidare på vissa textrader så kändes det att det här går inte riktigt att applicera på ett mänskligt kärleksförhållande. Till exempel raden, vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Det kan ju knappast handla om min flickvän. Liksom. Eller vad handlar det om? Och vi som är lite äldre, vi vet att den här sången kommer från musikalen Kristina från Duvemåla. Som i sin tur är baserad på Vilhelm Mobergs gamla bok Utvandrarna. Och handlar om Kristina som har en existentiell kris, en troskris och undrar, kan Gud vara god när allt det här jobbiga händer oss? Men hon kommer fram till, hon landar i, ja Gud finns och Gud bär även genom det som är tufft. Och hennes tro växer sig starkare genom livet och vinner tillbaka sin trygghet i pappa Gud. Men nu ska ni få se resultatet av konfirmandernas musikvideo.
Vem skulle hjälpa mig ut här i livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig. Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, vad ska jag göra då? Du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig jag spirar på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du? Min ånger och sedan förlåta. Friden i själen, ja, vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Om du inte fanns till, vem tog hand om mig sen?
Visst är de duktiga? Fantastiska. Och lite och jättepinsamt tycker ni att det är. Men det är grymt. Den är bra. Nu kan alla barn som vill få följa med ut med våra barnledare som står där nere och vinkar. Så kan ni få hänga där ute om ni vill. Man får också stanna kvar här om man vill. Känner helt fria. Men faktum är att det vi fick se i den här filmen, jag tycker att det är, när jag läste den här berättelsen, Jesu liknelse om den förlorade sonen, det är så mycket som stämmer och det är så mycket som är hur livet kan vara faktiskt. Och faktum är att så där kan det faktiskt se ut. Jag hör ofta berättelser om människor som har vänt Gud ryggen, kanske omedvetet, eller man har vänt sin trygghet ryggen, eller man har gjort val i alla fall som har lett åt fel håll. Och sen när man kommer fram till att jo, det finns en annan väg, då kan någonting hända. När man väljer att vända sig till Gud i sin sorg eller ångest eller oro eller rastlöshet eller uppgivenhet, då kan faktiskt allting förändras i ett nu. Sen menar jag inte att så fort du bara ber en bön till Gud så ordnar sig allt i livet och allt är enkelt och bra. Så är det verkligen inte. Och livet som kristen, det är en resa som många gånger är supertuff. Men Gud är med. Det som förändras är dels din identitet, precis som den här killen som kände, jag är inte värd att kallas din son längre. När Gud får visa vem han är som pappa, då får vi en ny identitet. Och vi kan känna, ja, men jag är Guds barn. Och Gud är min far. Och där, då får vi en stark trygghet att bygga livet på. Och sen får vi också en relation till en kärleksfull Gud genom Jesus Kristus som är med oss alltid genom allt som är jobbigt i livet. För det finns jättemycket som är jobbigt i livet. Och Jesus visar med sin berättelse om sonen och pappan att alla människor, var vi än befinner oss i livet, kan få komma in i en kärleksfull relation med Gud. Och det är det vi har försökt säga under det här året. Den här tjejen, hon fick en bibel. Det var hennes mamma. Det såg hon hade förkläde. Det har ju alltid mammor på sig. Stereotypisk bild. Hon kom ju där och försökte trösta sin dotter. Och så gav hon en bibel som en bild på att sök din hjälp hos Gud. Men dottern tar bibeln och pam, slänger den i papperskorgen. Och det kan också vara en bild kanske för vår inställning till Gud ibland. Och hur vi väljer att leva våra liv. Men så tar hon upp bibeln ur papperskorgen och börjar läsa. Och det är min bön för er, konfirmander. Min längtan och min förhoppning för er, det är att ni kommer snart få era biblar som vi har läst i under året. Och ni kommer få dem liksom ta med er hem som era egna. Och min bön och förhoppning är att ni faktiskt ska ta upp den ur papperskorgen på ett sätt. Och börja se, vad står det här? Vad säger Gud genom sitt ord? Och det vi har försökt lära er under året om Gud som blev människa i Jesus för att visa oss hur dan Gud är. Han som tog på sig dina och mina synder och sår på korset för att sedan dö för oss och uppstå till nytt liv för oss. Att han skulle få bli en verklighet för er. Det är vår bön. Men det är ju inget som jag eller någon annan kan tvinga på er. Ingen kan tvinga på en annan människa en tro på Gud. Lika lite som pappan i berättelsen hade kunnat bara springa efter sonen direkt och bara nej, kom tillbaka och dra honom hem. Liksom. Det hade inte funkat. Han hade bestämt sig, jag ska gå bort härifrån. Utan vi måste själva komma fram till det. Vi måste själva säga i vårt hjärta, nu vill jag komma hem. Och när han var mogen, när insikten ramlade ner och han kunde se vad som var framför honom, stinkande grismat. Och vad han hade lämnat, sin pappas gård och tryggheten där hemma. Då vände han om. Och min bön är att den dagen som ni eller någon här vill lämna sitt liv till Gud. Vill vända sig till Gud. Då vet ni var han finns. Ni kan läsa om Gud i Bibeln. Ni kan hitta liksom kartan som pekar mot Gud i Bibeln. Och i Jesus Kristus så finns vägen, sanningen och livet. Och vägen hem till den här starka relationen till Gud, den är alltid öppen. Och den heter Jesus Kristus. Och han är alltid bara en bön bort. Vi ber en bön. Och lovsångsteamet, ni kan komma fram under tiden här. Jesus, jag tackar dig för det här året som vi har fått ha tillsammans med konfirmation. Och jag tackar dig för att du älskar var och en av konfirmanderna. Och jag tackar dig för att du älskar var och en som är här inne idag. Och Gud, du vet var våra hjärtan befinner sig just nu. Du vet vad vi brottas med, vad vi längtar efter. Du vet var vi känner oss trygga och hemma och var vi känner orolighet och rädsla. Men Gud, jag ber att du kommer med din heliga ande nu och rör vid vårt inre. Visa för oss, käre pappa Gud, vem du är. Och visa oss Jesus Kristus. Tack att det alltid finns en väg tillbaka hem till dig, Gud. Vi tackar dig för det, far. I Jesu namn. Amen.